Next story. Det är mitt nya sätt att påa att komma handla om next story.
Mysigt.
Är det inarbetat tycker du? Next story.
Kom in, stå inte där.
Nu pratar vi lite grann. När man har en podd som vi då behöver, alltså ni får ju liksom på den här podden gratis, eller hur? Mm-mm. Alla goda. Och men då går det ju till så att man måste få pengar någonstans ifrån. Och en aktör som faktiskt sponsrar ganska många poddar är ju Nextory. Mm. Har du något härligt tips från Nextory?
Kan du slå dig i backen på att jag har? Alltså, grejen är, jag är fan helt chockad. För att jag håller på att läsa nu en bok av James Baldwin. Det är en svart författare från New York, USA. Som uppväxte i Harlem. Hans pappa var, vad heter det, pastor. Och alla trodde att han skulle bli pastor. Och jag läser boken om hans liv. Som heter Go Tell It on the Mountain. Som handlar om att han blir en författare istället. Och bara bryter med hela sin familj. Allt är så för jävla intressant och bra. Och klassskillnader och hej och hå. Men så finns det på Nextory biografin om James Baldwin. Som heter Baldwin's Harlem. A Biography of James Baldwin. Skriven av Herb Boyd.
Mysigt med biografier. Älskar att läsa biografier.
Ja, och om man älskar USA. Om man älskar New York. Om man älskar James Baldwin. Det är fantastiskt.
Underbart. Om du lyssnar på den här podden så kan du gå in på nextory.se/kampanj och gå in och skriv in kampanjkoden VARG så får du
gratis abonnemang i 30 dagar. Det är helt otroligt.
Gratis abonnemang i 30 dagar.
Det är väl ingen som är ledig längre än då, så det är bara att kötta. Kom igen nu.
Härligt. Tack så jättemycket för det, Nextory.
Tack, Nextory.
Jag var ju på ditt barns dop för ett tag sedan.
Yes. Var det kul?
Det var superkul. Tack. Det var så himla kul. Det var jätteunderbart.
Tack.
Men jag tänkte på en sak som... att du var otroligt vackert klädd på dopet.
Tack.
Du hade en vacker kaftan. Svartvit typ sidenkaftan kanske.
Mm. 100% siden.
Ja. Mm. Otroligt vacker svartvit sidenkaftan.
Mm.
Ett par stilettklackade skor kanske, svarta skor. Högklackade skor.
Calvin Klein köpte 99 när jag tog studenten.
Otroliga skor.
Tack.
Fint hår.
Tack.
Du får på det hela taget väldigt vacker.
Glad jag blir, tack.
Ja, du var otroligt vacker. Jättefin och jättevacker familj. Inne i stora kyrkan, bla bla, allt med bort. Och det som har pricken över i...
Ett.
Var att du hade inget smink.
Nej.
Du var ju helt osminkad.
Ja.
Och det var så jävla snyggt.
Men tack! Jag blir kär. Vad vill du komma nu?
Jag vill bara säga det här som en stilspaning som jag har gjort på sista tiden. Grejen är att du har hållit på Vaxpodden med det här länge. För jag kommer också ihåg på vårt bokomslag. När vi skulle göra Kära Liv och Caroline. Som jag tror fortfarande finns i handeln om någon är intresserad av det. Då kommer jag ihåg att vi skulle göra ett photoshoot med Arvida Byström. En underbar konstnär och fotograf. Och då var du så här, på omslaget, jag vill inte ha något smink alls. Varför vill du inte ha något smink alls? Jo, därför att det är snyggare när man inte har något smink.
Mm.
Och det här är bara som en intressant insikt.
Ibland, va? Eller, liksom, eller menar du att det alltid är så?
Ja, eller jag vet inte. Jag tycker ändå att jag har aldrig fattat det. Men sen när jag fattade det och gick hem och började ha inget smink. Men alltså så här, att man är fixad i övrigt, förstår du vad jag menar? Man kanske har jättefint hår. Man har på sig, man är jätteuppklädd.
Exakt.
Men man har bara inget smink. Och det är så är det. Jävla snyggt. Och då slog det mig en intressant insikt. Nämligen så här, för tjejer håller jag alltid på att raljera över killar som säger så här. Jag gillar mest tjejer utan smink. Då visar det sig, de har haft rätt hela tiden. Alltså... Vi har hållit på skämt om dem, dra ner dem i skiten. De har bara haft en helt jävla solid åsikt som är korrekt. Nämligen att ju mer du kladdar, ju mer du sabbar.
Vacker utan smink.
Vacker utan spacken, han hade rätt.
Joakim.
Han har blivit hån, han behöver, Joakim Hillson skrev en låt, Vacker utan spacken. Han blev hånad för den i 15-20 års tid.
Av dig?
När det själva verket,
du har gått i bräschen.
Av mig. Jag har gått i bräschen för det. Visar sig att han i slutändan bara hade hans brott var att säga sanningen. jag tycker också det är så intressant när man ser, för nu för tiden så ser man ju ofta då kändisar som håller på med alltså väldigt mycket med så här YouTube, sociala medier så här, och har typ reality shows och sånt, och därför kan man se kändisar osminkade ganska ofta. Jag tänker på det med han, vad heter han, Jockeyboys tjej till exempel, kan man säga så här, eller ofta ser man så här tjejer som först är osminkade, sen kanske de sminkar sig och sånt, så att man ser ganska mycket så här osminkade tjejer.
Ja, det är lite så där, för att komma nära en person brukar man använda sig av det liksom, att de är osminkade i hemmet och sen så går de ut och så, precis.
Exakt. Och då kan man se till exempel Bianca Ingrosso ibland utan smink i sin reality show. Fy fan vad ser hon utan smink.
Kåt.
Det är liksom som att se en sån omvänd gör om mig, alltså när hon sminkar sig. Först är hon så jävla snygg. Och det är så ironiskt för att hon har ett sminkmärke, och det sminkmärket blir liksom omvänd reklam. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså typ att när man ser där att det vackraste är utan spackel, sen när hon sminkar sig så bara, vad i helvete händer nu? Och samma sak, det som jag tror skulle vara snyggast av allt, tänk dig Kim Kardashian osminkad. Kan du tänka dig något snyggare? Det enda jag skulle säga var att jag bara ville liksom, att jag bara förstod då att killar haft rätt. och i den vevan började jag tänka på andra killtyper som jag tror att vi har haft helt fel om, som egentligen har haft, verkligen haft rätt.
Hjälp.
Jag ska säga, nämna två till. Gitarrkillar har också haft rätt. Det är rätt kan vara trevligt att höra en låt på en efterfest.
Verkligen. Men jag, men
killtyp nummer tre.
Ja, verkligen, verkligen.
Ja. Killtyp nummer tre som vi haft fel om. Kulturmannen. Jag tror att det kan vara ett viktigt att det finns en sexuell energi när man gör kultur. Alltså jag tror inte att det är fel. När man skapar, alltså att det finns den vibben, den typen av energi tror jag kan bidra liksom i kulturskapandet.
Vad menar du med det sista, kan du utveckla det? Jag fattade inte bara.
Alltså att det finns en sexuell energi.
Ja.
Freud menade att det fanns dödsdriften och sexdriften.
Ja.
Jag tror att det finns en sexuell energi kring en person. Och att den hela tiden, att den använder det i sitt skapande. Genom att projicera den på olika kvinnor runt omkring sig och så vidare. A.k.a. kulturmannen.
Mm.
Jag tror inte det är fel. Alltså jag tror det kan behövas ibland.
Absolut.
Och att det kan också förhöja det liksom, skapandets liksom, värde. Mm. Alltså jag tror att det kan vara en energiinjektion som man inte liksom, som jag tror kan vara fel att ta bort.
Verkligen.
Verkligen. Så jag tror att jag har haft tre fel här.
Men jag har aldrig varit emot kulturmannen. Jag tycker det är taskigt att säga det om vår podd. Vi har ju pratat, ett avsnitt.
Nej, jag snackar inte om vår podd, jag snackar om samhälle.
Samhälle tror vi, jag tror du och jag. Jag känner mig så attackerad.
Nej, vi har för fan aldrig varit emot det.
Nej, okej. För liksom, jag minns gånger jag har sagt je suis kulturmannen och så vidare. Så att jag absolut, samhället.
Alltså vi som samhälle, menar jag.
Okej.
Åsa Bäckman.
Jag var färdig med att lägga på. Tänkte jag slänga luren i örat på dig.
Nej, men jag tror det är helt, men jag bara menar att jag tror att det är fel. Alltså jag tror att det är liksom Nej, men till exempel så här, att en kultur man skulle kunna säga att en vacker kvinna kan vara en musa som inspirerar till konst.
Ja.
Det är precis så är det ju.
Så är det ju exakt.
Precis. Så vad är brottet av de här människorna begått? Det är sanningen. Joakim Hilsson. Så jag tycker jag är jätteledsen att gitarrmannen har blivit utrotad. För nu för tiden så, kvinnor klagade väldigt mycket då på gitarrmän. För våra yngre lyssnare kan jag berätta det, att det fanns en debatt om det. Och det har lett till att männen efter inte kan spela instrument. Vilket jag tycker är en sån jävla förlust. Tänk vad underbart det är med människor som trakterar ett instrument.
Ja, men det har lett till att efterfester som fenomen har blivit meningslösa.
Ja.
Nu sitter folk bara och tittar.
Ja, och vet du vad killar gör istället? Vilket är helt fruktansvärt.
Knarkar.
Ja, eller i värsta fall alltså håller på med typ en mobil. Eller en, alltså förstår vad jag menar. Uh-huh. Kanske antingen spelar det absolut värsta. Ja. Det nedersta cirkeln i helvetet är att spela dataspel.
Mm,
det är helt fruktansvärt. att ska spela Vacker utan spackel som slutlåt.
Ja, men det tycker jag vi gör. Jag tycker vi gör det. Eller någon annan. Finns det sån,
eller någon annan?
Sån som killar brukar spela på, ja, efterfester. Jag minns en, jag har ett underbara minnen från I want att spela Bob Dylans I want you. Jag har ju inte spelat, men jag har lyssnat när en kille har spelat den. Helt fantastiskt.
Fan,
den platsar. Den platsar.
Min en väldigt, väldigt tidig pojkvän till mig gav mig ett blandband där I want you var första låten.
Ja, bra.
Men absolut.
Då tar, vi kör den då.
Var är de nu? Var är de nu? Sitter med näsan över någon jävla liksom något så, absolut värsta så här, man som är för engagerad i sociala medier.
Ja, det syns sjukt. Börja igen. Allt är förlåtet. Tack för att du tar upp det här. Det, det var jätteviktigt att, alltså, att du sa det.
Ja, jag tycker det. Alltså, det behövs en renaissance.
Ja, jag håller helt
och,
med.
Och det är så himla, himla trevligt. Så här. Fan vad trevligt också. Så här, tänk att spela en låt som så här många människor kan. Sitter man och lyssnar på den tillsammans och alla kanske sjunger med och sånt. Hur kul är inte det? Hur trevligt är inte det?
Det är jättetrevligt, fast det är så himla jobbigt när man är kär i den killen och, eller att många är kär i den killen och man är en av dem som är kär. Det är väl det som är det man inte lyckats beskriva liksom.
Jo, det kanske det man vill beskriva, men är det verkligen rätt väg att mörda och utplåna det man älskar?
Det kan inte vara som Mao.
Stå ut både med lidandet och kärleken, tror jag är ett råd, bättre råd. Men hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Eller det är helt ok, kan man säga. Eller jag vet inte. Alltså på ett sätt, till exempel på midsommar, då känner jag tacksamhet för livet. Alltså, för då,
alltså själva midsommarafton.
Ja, för då på morgonen så var jag så glad att jag hade någonting att ha bråttom till. Vi var tvungna att ta tåg och sen skulle vi ta en bil och, som vi hade lånat ut till någon och alltid liksom, vi höll på att liksom konka två vagnar och sprang till Odenplan och så kände jag, hann jag stanna upp och tänka, jag tror jag kanske att jag grät och tänka, jag är så glad att jag är på väg. För jag minns alla midsommar och egentligen alla somrar som är när jag såg liksom staden och asfalten liksom bara tömmas och bara liksom, det fanns bara massa grå sten kvar. Och det var speciellt på midsommar. Jag har haft så i Malmö några gånger, jag har haft så i Stockholm och jag har haft så i vårt villområde i Simrishamn där jag växte upp. För vi hade liksom inget landställe och vi har inte haft så mycket vänner. Min mamma sa, jag är inte uppvuxen med som vänner och nätverk på det viset. Så den här, nu är det ju sommarlov och jag vet, tror jag sist när jag läste lite så här, det är så synd om barn på sommarlovet som är fattiga. Och vi definieras inte som fattiga, men jag minns att jag var hemma hela tiden och hade aldrig någonstans att åka. Mm. Och jag minns liksom den här blicken på så här grå asfalt som var att tiden stod stilla och det skulle kunna hålla på i 10 veckor. Och min mamma jobbade, hon var ensamstående med 3 barn och vi var hemma och bara var och var och var. Och den känslan för mig är samma sak som ångest. Men nu så var det som att mitt liv har ändrats. Så därför känner jag enorm tacksamhet. Min midsommar var helt fantastisk. Liksom det var typ som cirkustält och barn som typ spontanred barbacka på en häst. Och, alltså det var liksom läkare och konstnärer föll varandra i mun. Och, alltså det var liksom otroligt. Det var liksom best of Sweden, upper middle class. Liksom. Och jag, jättekul för mig att vara med. Jättegod mat. Hur som helst. Så det som hände var sen när vi kom hem, för vi sov inte över, var att hela den här stämningen av sommaren som var, som jag minns från min egen barndom, att det var att en stad eller liksom en asfaltsgata bara liksom existerade och existerade i solen. Den liksom, det hade bara intensifierats. Och de som var kvar i stan, alltså det var som sommaren var, vad fan ska man säga? Det var så otroligt så här dallrande och tät energi av den här typen av ångest. Alla var ensamma som jag mötte, för jag gick ut och skulle söva min bebis sen på kvällen. Så jag gick och drog barnvagnen. Och så träffade jag liksom singelmänniskor, bara en och en. Och många män som var så här, vissa var så här påtända, mycket mer pundare än vanligt. Och Och folk liksom med konstiga frisyrer och konstiga tatueringar. Och också så träffade jag så här någon pappa som också hade barnvagn. Som alla var liksom olyckliga, ett så här koncentrat av olycka. Och sen så läste jag i tidningen att midsommar är den dagen då flest svenskar i Sverige begår självmord.
Oj.
Ja, så jävla mörkt, förlåt. Men jag bara tänkte på varför det var så. Att det var som att normen som jag typ... Det känns som jag alltid är som slumpspel. Och nu hamnar jag på rätt sidan av normen. Normen att jag hade en familj och typ ett nätverk och ett liksom landställe åker till. Den är så jävla mäktig liksom och brutal. Alltså jag tänkte på, så här, på transpersoner. Alltså det finns ju... Vem som begår självmord är olika... Det finns jättemycket statistik. Och liksom finns olika grupper i samhället som begår självmord mycket mer än andra. Och det är flyktingar begår självmord... jättehög risk för att begå självmord om man är flykting. Och sen så är transpersoner. Och liksom det var som att midsommar blev som att alla som inte var så supernormala blev utstötta från samhället. Och jag tror det är därför man kan känna utanförskap. Alltså det där utanförskapet jag kände som barn var ju, det är liksom samma sak. Att det är liksom, man är egentligen normal, men i och med att normen liksom intensifieras och man tar bort saker som skola och vardagar, så blir det som att allting blir ett hot på något sätt. Och det var så otroligt hotfullt på midsommarkvällen. Man liksom kände självmordet i luften. Ja, förlåt. Men det var bara någonting jag skulle säga. Men trots det så är jag, var jag väldigt tacksam för att jag liksom mår bra. Typ. Det här är första gången i mitt liv jag inte upplever att det är hotfullt att vara i stan. Eftersom jag upplever liksom att det är fantastiskt. För att jag känner mig så lycklig att vara, att det är juni och jag är i stan. Och jag jobbar jättemycket. Jag är typ utbränd. Men det är också positivt. Jag tänkte på det. Jag håller på att jobba jättemycket med en serie. Och det som är... Alltså jag ska beskriva mitt liv lite. Det här är mitt innehåll just nu. Jag jobbar jättemycket på dagarna. Mm. Men grejen är, jag kan liksom inte heller inte vara utbränd. För liksom, jag vet inte om du är sån när du jobbar med din bok. Att, alltså tänk att jobba med sin bok lite. Eller liksom, eller sin serie lite. Alltså det är ju hela poängen med att man gör en sån någonting. Så gör man det jättemycket och det är svinjobbet. Det är för liksom man... Det är därför man gör överhuvudtaget, för att det betyder så mycket att det måste bli bra. Så att därför har jag tänkt, jag har laborerat med, ska jag försöka nu att inte bli utbränd? För jag blir liksom alltid utbränd och går in i väggen och sådär. Men jag tror inte det, jag vet inte, jag tror inte det alternativet finns. Jag måste jobba, alltså jag är ju regissör och manusförfattare, men jag håller på och provfilmar, jag letar locations, jag drar in sponsorer, jag... träffa skådespelare, jag träffar klippare, jag träffar liksom produktion. Alltså jag gör liksom allt. Men det är som att det är för att göra livet meningsfullt. Alltså så fort man slutar... Alltså jag upplever det liksom som ett normalt typ av sätt att förhålla sig till sitt jobb på. Alltså det går mot Roland Paulsson och allt sånt där. Men jag upplever att det äventyrar med känslan av meningsfullhet. Jag vet inte.
Ja, men det är väl om man jobbar med någonting som man... Som går med ens natur, eller man ska säga.
Uh-huh.
Alltså, liksom, om man jobbar med något som är ett kall, eller som är, liksom, jag upplever inte mitt skapande som ett jobb. För att jag har alltid gjort det. Sen jag var liten har jag alltid skrivit och ritat och skapat. Och när jag var liten så gick kampen ut på att hitta luckor där jag kunde göra det som inte var så här inrutade av att jag var tvungen att göra någonting annat. Alltså så här, kunde jag få vara i fred och göra det, vad hela mitt liv gick ut på.
Mm.
Alltså typ att så här, kom ihåg att jag, när jag kunde vara sjuk, alltså någon gång när jag hade feber och fick vara hemma från skolan, att jag liksom satt uppe med feber och bara skrev, för då var liksom äntligen hade jag två hela liksom arbetsdagar, alltså riktiga arbetsdagar, mitt riktiga jobb liksom.
Just det.
Och det har bara fortsatt så sen dess liksom. Så jag tror inte det går att jämföra med så här att man har ett kneg. Och jag vet inte, du använder ordet utbränd. Jag har liksom aldrig upplevt att jag har blivit så här utbränd. Alltså det är klart att man blir trött när man jobbar mycket med någonting. Men det är liksom inte så här på det där sättet att man blir... liksom jag tänker så här, när man är pålagd... någonting som går totalt emot ens natur. Något som är naturvidrigt för en själv att göra. Man är intvingad i systemet. Man alltså har bojor och måste vara på en plats och ägna hela sitt liv åt något som man inte vill göra. Och aldrig hade gjort om man inte fick betalt och var tvungen.
Nej, det är något annat.
Jag tror inte heller att jag har jobbat lika hårt som dig. Haha. Jag tror inte det är lika jobbigt för att det låter svinjobbigt att du har ansvar för alla de där grejerna. Jag sitter ju bara i ateljén och ritar. Alltså jag menar, det är inte som att jag måste så här komma ihåg och ringa en location. Alltså.
Nej, men jag upplever det samtidigt att det finns en romantik. Att jag vill typ så här arbeta så hårt så att jag liksom bränner sönder mig för att jag känner mig... Jag vet inte, det får mig att känna mig osvensk på något sätt. Eller liksom som att jag hörde Blondinbella sommarprat. Det är liksom som att jag bara...
Jag hörde också det.
Att jag känner mig som Blondinbella. Jag är likadan. Ja. Om någon skriver ett mejl så svarar hon direkt vilken typ av dygn som helst. Så är jag exakt. För att liksom, man vill bara så här reach the stars med vad man håller på med. Och sen så blir det också...
Hon sa så här, för mig finns inget sen. Det där kände jag igen mig exakt också.
Jag
gör också alltid saker direkt. Mm. Men vet du vad, jag tror att det handlar om också att man har småbarn. Eller?
Jo,
att man har inte tid att skjuta upp någonting. Så att det är så här, jag behöver köpa en ny lampa, men då går jag in, alltså då bara köper jag en lampa. Alltså jag kan inte ens liksom vänta, för jag kommer aldrig ha den tiden. Jag kommer aldrig ha tid nästa gång att gå utanför dörren. Alltså typ att det är så här hela tiden.
Ja, men verkligen.
Man har liksom sån fruktansvärt begränsad tid. Men okej, ja, men fortsätt.
Men en annan sak som mitt liv, nu ska jag fortsätta mitt tråkiga liv. Jag har också fått frågan att vi ska prata lite mer om typ vilka vi är. Så nu ska ni få höra. Och det här skulle kunna vara, apropå att jag skriver manus och tv-serier, så nu är det som att jag har Tourette's. Så nu kommer jag göra någon slags självmord. Alltså nu börjar jag med ett självskadebeteende. Hänger du med? Är du beredd?
Okay.
Ja, men för mitt liv är så här. Varje kväll så tittar jag och min kille på en serie nästan varje kväll. Ja, det är i alla fall det är mysigt, fast det är inte 5+ mysigt, det är 3+ mysigt. För att vi ser på alltid en dålig serie och vi kommer aldrig liksom se på en bra serie. Och vi liksom... hur vi än försöker se på en bra serie eller en bra film, så kommer vi aldrig göra det, för vi har alla de här betaltjänsterna. Vi har HBO, vi har Netflix. Så därför så är vårt liv...
Det är skit där.
Det blir nej, det är helt okej. Förstår du vad jag menar? Det är det vi...
Nej, men filmerna, långa filmerna är skit. Det får du
göra. Jag skulle säga 3+. Alltså, det är som att mitt liv, mitt sociala liv och mitt kärleksförhållande är 3+. För att det är liksom som att vi... Och vad vi har gemensamt. Och liksom, alltså det är motsvarigheten. Att se på Netflix är som att bo typ i en mysig närförort. Alltså, jag vet inte om folk känner till, men typ Midsommarkransen. För det är liksom som att den är helt okej. Allting finns där. Det kanske finns en restaurang som serverar sushi. Men det är liksom inte världens godaste sushi. Men man går till den sushin för att den är helt okej. Alltså, man åker inte in till is typ i Stockholm eller någon sån här cool restaurang. Utan man liksom bara tuffar på och nöjer sig. Och så är mitt liksom liv på kvällarna med våra tv-serier. Och liksom, jag säger det här som utifrån en slags sorg. För jag är liksom ändå... Jag älskar kultur och jag älskar tv och jag älskar film och jag älskar musik.
Och du älskar överhuvudtaget det bästa.
Jag älskar alltså, det bästa.
Du vill alltid ha det bästa. Det passar inte dig.
Inget passar.
Det passar inte dig att liksom sikta på 3, för du siktar alltid på 5. Liksom.
Jag siktar alltid på 5. Men på grund av den här utbrändheten som jag pratade om i min tv-serie så orkar jag aldrig... Alltså det här är faktiskt en personlighetsförändringsgrej. För jag har alltid orkat sikta på 5. Men nu när jag är utbränd så orkar jag bara sikta på 3. Och då är liksom hela mitt liv 3. Alltså det handlar inte bara om mitt kärleksförhållande och mitt liv på kvällarna. Utan det är liksom som att alla mina behov, eller snarare min vilja, har liksom ersatts av liksom HBO, Netflix, men även så här Twitter och Instagram och Facebook. Alltså så fort jag vill något, så fort jag känner något, så fort min kropp skickar en signal eller impuls som är till exempel jag vill läsa en dikt, då tänker jag så här, nu ska jag göra det, och då tar jag fram min telefon för att söka kanske till på någon dansk poet som jag älskar eller liksom. Men då händer någonting, och det är att jag nästan automatiskt går in på Twitter först innan jag ska göra det. Eller på Instagram innan jag börjar. Och de här Twitter Twitter och Instagram och Facebook liksom har bildat som en mur av ogenomträngligt slem mellan min vilja och mitt agerande. Alltså först kommer den här viljan att läsa något som berör, och sen så kommer, när jag är på väg dit, så hamnar jag direkt i den här vallgraven av kapade tankar. Så istället för att läsa poesi så läser jag om Martas läppstift på Twitter, och då har min hjärna, ja, då har min hjärna trott att jag har läst, för jag har ju läst text. Men det är liksom, det är ett behov är mättat och det är hjärnan vill läsa text. Men jag har ju liksom fortfarande inte fått, så nu har det gått veckor sen av att jag inte, eller jag vet inte om det gått månaden, så jag liksom läste någonting som jag tyckte om eller bryr mig om. Mm. Alltså det är som att jag aldrig kommer längre. Det är som att jag inringade den här av sociala medier. De har, det är som att jag sitter i fängelse.
De har skapat en liksom medelmåttig, ja, ett medelmåttigt fängelse,
ett medelmåttigt till fängelse.
En, till ens hjärna, ja, med stängsel runt.
Ett stängsel runt, för att allting, ja, är så här, jag har alla impulser som är, jag vill läsa, för så har jag alltid varit som jag var liten. Det du pratar om, man vill, det enda man vill är att läsa och skriva.
Det enda man vill är att läsa och skriva.
Ja, då skriver jag, det enda jag gör då, det är att läsa och skriva på Twitter och Insta. Alltså jag, förstår vilken kapitalförstöring. Det enda jag gör är det. Och då lever det. Och sen så på kvällarna så sitter vi liksom... alltså det, grejen är att, och grejen är att det inte är så ointressant heller. Det är det som är problemet. Att läsa om Martas läppstiftsreaktioner hos män. Typ att många är så här... Apropå vad du pratar om. Att många har skrivit så här... Hon sminkar sig för mycket, tycker jag.
Ja, de hade rätt i det, tycker jag. För jag tycker hon faktiskt hon är snygg utan smink. Alltså, jag vet ingenting om detta, men nej, jag kan tänka mig att hon är snygg utan smink.
Så är det. Alltså, det här är en underbar knyta ihop säcken grej. Men det är ändå bara det. Det är ändå inte en slags en djup känsla av livsförändrande poesi. Så det är kul att tänka på att män klagar på Martas läppstift. Men det är inte liksom det som gör att man, livet blir värt att leva. Så därför lever man i den här konstiga... Ja, men typ 3+-världen hela tiden. Det finns ingen passion. Passion driver ju annars än att liksom läsa saker och leta upp saker. Och så här, jag måste köpa något. Jag måste så här, in i biblioteket och kolla på den här HCE-hyllan. Där jag liksom, har det kommit in något nytt av liksom, jag vet inte, The Great American Novel som jag älskar. Nej, istället är där Martas läppstift. Ja. Skitsamma. Jag tycker det är intressant. Alltså, anledningen till att börja tänka på det här, det är att jag ska inte prata om vad serien handlar om, men jag ska bara berätta vilka jag har sett på senaste tiden.
Ja,
det var, vi såg på den nyaste Adam Sandler-filmen, och det är ju väldigt intressant. Den heter Murder Mystery. Och den sågs nyss nu, de första 3 dagarna på Netflix, den visades, så sågs den av 13,3 miljoner. Den sågs alltså av fler människor en som bor i Sverige. 2+ i den. Den är väldigt dålig, men den finns på Netflix och den är ny, så att liksom behovet som är så här, jag skulle gå och se en ny film på bio, ersätter liksom det här. Och det är en jättebra skådespelare med, och liksom, alltså det är som att de här betaltjänsterna bara liksom äter upp alla impulser till att vara konstnärer och skådisar och regissörer, och bara liksom mättar behovet av, ja, men det som liksom får livet egentligen att gå vidare, alltså den här kärleken och passionen till konsten. Det är så jävla obehagligt, tycker jag. Och till exempel i Big Little Lies 2, de bara liksom suger in alla liksom också, som, du vet, Meryl Streep, det är en av världens bästa skådespelerska. Nu har hon också kommit in i Netflix-skiten. Så nu, eller den här är på HBO. Men då har de gett henne en pissroll som hon får. För det här är liksom pengadrivet. Så hon får otroligt mycket betalt. Så därför gör hon sämre skit. Och du vet Mad Men, Christina Hendricks som spelar Joan. Hon med jättestora bröst. Otrolig skådis. Ja, hon är nu på Netflix-serie som heter Good Girls. Som också är verkligen 3+. Och de här serierna går runt för att sådana som jag... Bara sitta och titta på dem kväll efter kväll efter kväll. Det är liksom som att Netflix och HBO har liksom blivit som ett ställe konstnärer och konstälskare kommer för att dö. Alltså det är en slags begravningsplats, upplever jag. Alltså och det är liksom i det mikro, men i makro, om man zoomar ut lite, så är det liksom som att hela mitt liv då har blivit 3+. Alltså mitt liv liksom speglas i det här. För det är ju det jag gör. Och min kille, alltså, förstår jag, vårt förhållande är liksom jättepåverkat av det här också. Att vi upplever bara 3+-grejer tillsammans, jag och min kille. Alltså det är liksom som att... du vet hur det känns när man vill visa någon en bra låt.
Ja.
Men vi gör alltid så att vi visar varandra en halv bra låt. Alltså det är så himla sjukt upplever jag.
Och sen, nej men det är ett jätteallvarligt problem. Och det beror på, alltså det är ju alltså late capitalism som du pratar om. Innan så fanns det ju en större mångfald på internet. Men det har ju liksom blivit så att det är koncentrerat till liksom ett fåtal aktörer. Som sätter alla agendan och man är tvungen att, alltså till exempel är man ju tvungen att använda Google.
Ja.
Och då har liksom Google algoritmer. Och det är samma sak med Netflix. Alltså så att det nu finns det så här fem saker som alla använder. Och exakt som du säger så är alla de sakerna 3+. Och det går inte. Det är jättesvårt att få tag på och kunna titta på en bra film. Alltså så här, säg att du vill kolla på så här Tarkovskis Stalker. Alltså så här, hur gör du? Alltså vad du menar? Typ så här, eller så här, man kan köpa enstaka filmer på iTunes, men där finns till exempel inte den.
Nej.
Ja, men så här, om man ska köpa den, finns den som betalar? Alltså så här,
nej, men jag vet.
Att det är svårt i alla fall. Eller så här, hitta så här, alla Bo Widerbergs filmer. Man bara så här, okej, man kan gå till biblioteket, måste man låna dem, måste man ha en sån CD, måste man skaffa en sån extern CD-disk. Alltså, så, alltså det är ganska mäckigt.
Ja,
det är att det. Hitta så här, det som verkligen är bra i vår kulturhistoria liksom.
Mm.
Men fortsätt.
Jo, nej, men det jag skulle säga var att det är förrädiskt. Alltså anledningen att prata om det här lite är att det är så lätt att tycka sånt här är bra. För att det är, för innan, om ni, folk som minns hur det var innan allting, det är 10 år sedan, 2018 så var det 10 år sedan Spotify kom. De kom 2008. Om man minns innan hur det var så var det som att man själv var liksom tvungen att leta upp musiken.
Ja.
Och, där, och det var rätt så jobbigt. En annan sak som var jobbig, de flesta människor är ju inte rika, de flesta människor är liksom rätt så halvfattiga och liksom, pengar är oftast liksom någonting man inte har överflöd av. Så att när det kommer som det är så otroligt billigt. Alltså Spotify kan man få gratis om man lyssnar på reklam. Och Netflix kostar nog bara 100 spänn i månaden, tror jag, liksom billigaste abonnemanget. Så att därför blir det liksom, jag minns känslan av att så här, det här, hur kan det här finnas? Det här är helt otroligt. Det är som en, det är som en present. Och för början kostade Spotify ingenting. Liksom. Det var helt otroligt. Men grejen är, det var liksom, det var för bra för att vara sant. För det som har hänt som är rätt så viktigt, som man aldrig pratar om, man pratar ju bara om Spotify som en framgångssaga, men det finns liksom, jag läste en artikel i The Guardian som handlar om baksidan av Spotify, och sen så läste jag om det här ett artistuppror nu bara för någon månad sedan. För att det som folk inte känner till, eller som jag inte känner till, det är att Spotify blir inte bara en distributör, utan de blir också en aktör. Spotify bestämmer vilken musik man ska lyssna på. Men inte bara det, de bestämmer om vilka musiker som får leva. Alltså det är väldigt brutalt. Och de är liksom en fiende för konsten, alltså fiende för artister. Och det var det här artistupproret handlar om. Att om du vet så här, så gör Spotify egna listor väldigt mycket. Och om du lyssnar på Bob Dylan, som vi kommer göra nu så i slutet av programmet, så kommer de kanske lägga till, jag vet inte, men någon kanske ny countrystjärna. Och så ska vi lyssna på den. Det kommer bara automatiskt. Och den typ av slump som det verkar...
Det är som algoritm,
ja, precis,
att rekommendera någonting.
Precis, ja. Den är jätteviktig för... Det här jag läste The Guardian. Att den är jätteviktig för artisters överlevnad. För att om de ska liksom få... I och med att alla slutat köpa all typ av annan musik. Och bara... Det finns någon slags monopol nästan. Så om de inte kommer med den här algoritmgrejen, så kan de, då kan ju de hälsa hem i stort sett. Så att det som var, stod i den här artikeln var att artister är jätterädda för Spotify. Alla hatar Spotify. Ingen vågar säga vad de egentligen tycker, för att de är så beroende. Om de skulle säga något negativt om Spotify, till exempel en sak som de skulle kunna säga som är negativt, som de sen gjorde upprop, är att de får jättelite royalties. Alltså, vem tror du tjänar pengar på Spotify? Tror du att det är artisterna? Nej. Eller han, Daniel, heter han Daniel?
Det är väl han, den är sjuka svenskan.
Ja, Daniel
som
E. Nej, men det är han som tjänar pengarna.
Det är han såklart. Ja.
Men i och med att de ändå är beroende av sina... De får royalties de får från Spotify, som är jättelåga. Så vågar de inte heller kritisera. För då blir de borttagna från den här algoritmen. Och då kommer, efter vi har hört Bob Dylan, som det är någon som har sagt något negativt om Spotify. Typ som om jag skulle vara artist. Då skulle jag aldrig få vara med min lilla låt efter. Så att jag hatar lösningar. Alltså det är det värsta jag vet. Jag skulle aldrig vara så vulgär att jag skulle så här erbjuda några lösningar. Det är ett ofilosofiskt sätt att förhålla sig på. Men jag vill bara klaga. Jag vill bara säga att det här sabbar den fria konsten. Och Netflix sabbar också den fria konsten. Och fast det är att skjuta mig själv i foten, för att jag som regissör och manusförfattare, min högsta dröm, likt en artist på Spotify, min högsta dröm är, liksom, vad ska man säga, det är inte det, men det är,
men din enda möjlighet,
min enda möjlighet är så här, för att jag ska lyckas, ja. Med mitt värv, jag vill ju bli en störst regissör i världen, liksom. Jag vill bli bäst och mest sedd, så är jag ju också beroende av Netflix, så det är ju jättedumt för mig att klaga på dem. Men jag vet inte, samtidigt känner jag på ett lite sånt jävligt humör idag. Jag känner lite att jag känner lite modig och säger så här, det är bara 3+. Och jag vill att mitt liv ska vara mer än så.
Jag kan berätta en sak som hakar i det som du berättar. Mm. Som också ett vittnesmål från late capitalism. Där liksom planeten styrs av ett fåtal liksom big corporations som inte bara styr hela vårt beteende och liksom styr oss som marionetter, utan också har all information om oss lagrad. Och deras enda syfte är ju att använda oss till ett enda syfte, och det enda som man då, det enda man ska göra i den här late capitalism, man är ju deras marionett 100% liksom. Och det man ska göra är att konsumera olika saker. Mm. Det är liksom ens uppgift, ens enda raison d'être. Oui. Liksom, man sysslar ju inte med någon produktion, för den är förlagd i tredje världen liksom. Utan man sysslar bara med detta, ens enda jobb är att man sitter, är som en sån lamprotta som man trycker på sån pelletsknapp, och det är den like-knappen, och då ger de en mat. Alltså så beter man sig efter hur deras, alltså såna techföretag har bestämt liksom. Då händer det mig då, det värsta som kan hända en människa i det här då late capitalism, liksom livet som vi lever då, nämligen att min mobiltelefon gick sönder.
Jag vet.
Genom att min underbara son la in den i mikrovågsugnen. Han är så himla begåvad så att han har sett hur man gör när man stoppar in någonting i mikron. Och jag gjorde det, mikrade min mobil.
Otroligt.
Otroligt begåvad, absolut. Tänk, han är inte ens 1,5.
Får börja skolan. Liksom gör.
Han får börja skolan nu. men då är det liksom en... eftersom jag har varit med om detta innan, denna prövning... som är då mitt, det är mitt jobb kan man säga då, som jag ska utföra. Det är mitt raison d'être. Nämligen att jag måste ha en ny mobil, för att annars kan inte jag då leva i det här samhället. Alltså det är sant på riktigt. Alltså jag kan ju inte ha ett bank-ID, jag kan inte ha ett Swish, jag kan inte åka buss i Malmö, jag kan inte ta med någon sån. Alltså så här, man måste då ha en sån smartphone nu för tiden då.
Så är det.
Så är det. Och då är det så här, vem är det som äger det? Ja, men det är ju Apple. Ja, men det är inte en stat, eller det är ingen demokrati, eller det är liksom ingenting, det finns inget samtycke någonstans. Det finns ingen, alltså förstår du vad jag menar? Utan det är så. Då ska jag göra då min uppgift, och går jag till en sån mobilaffär, vilket som en sån lydig liksom slav i det här jävla samhället då. Eller jag tvingas helt enkelt. Så går jag dit, och då vill jag bara, då bara säger jag så här. Jag har ju då fördelen att jag har mycket pengar jämfört med andra människor då, eller som jämfört med många människor. Så jag bara är så här, kan jag få betala 10 000 eller någonting, så att jag bara får en telefon nu i handen som funkar? Inte ens 10 000, får jag bara... Jag mår så dåligt när jag står där också, så jag liksom var tvungen att så här ladda, eller liksom jag har typ ätit en stadig måltid. Alltså för att jag vet att det här är det jobbigaste som jag kommer vara med om då på ett år innan jag måste byta ut den igen. Står jag framför en sån man, kille... Och är med om detta då en gång till. Så jag har varit med om det absolut mest sjuka förra gången jag skulle byta telefon. Jag orkar inte ens gå in på det. Men grejen är så här, så jag vet att det kommer hända ungefär samma sak igen då. Då säger jag så här, kan jag bara ge dig, finns det något sätt så här, om jag ger dig bara en hög typ 1,000 lappar. Får jag då, kan jag då få en telefon som funkar så som min förra gjorde, och kan jag bara gå hem och liksom börja använda den?
Jag kan se dig framför mig, för att, alltså, det, jag känner ju dig så bra. Jag vet exakt hur du är i den situationen. För du är också så att du får panik av liksom, ja, så här, själva situationen att vara. Du vill liksom inte höra han svara. Du vill bara att han ska bara du vill slänga 1000 lappar på honom. Och du vill att han ska slänga en telefon på dig. Och sen vill du springa därifrån. Du myser inte alls där.
Utan nej, du men det är ju som att vara i Hades. Ja, jag vet. Som det är det värsta jag vet. Det är absolut värsta jag vet. Och sen så skriker han, nej, nej, nej. Du får inte göra det. Det går inte att göra så. Det går inte, Caroline. Det går inte att göra så. Och det är... För att om jag hade gjort så, så hade jag varit pyttelite mindre deras labbrotta. Mm. Nu gick jag, försökte gå in i fel sådana korridor i mitt laboratorium. Så tvingar de mig då att gå in i en annan korridor som, där de kan plåga mig ännu längre. Alltså, och tvinga mig att vara deras slav ännu mer. Mm. Och då... Ska de fortsätta plågeriet av mig och ta mina pengar ännu mer och ha mig ännu mer beroende av dem? Och liksom, det är mycket det här att jag ska ha fri surf för att jag ännu mer ska vara på deras äckliga jävla liksom, big corporations jävla plattformar hela dagen och sånt. I alla fall, det är det så här. Ja, då ska jag säga upp mitt gamla abonnemang. Så han säger då att han ska ringa och fixa allting till mig. Sen så går jag därifrån. Då funkar inte det där med att mitt abonnemang var inte uppsagt. Då måste jag själv ringa och säga upp det för att jag skulle få det här nya abonnemanget då. Och då är det också en försäljare. Mm. Så då kommer jag in i det igen. Mm. Liksom att alla är... de står egentligen på samma sida, men det visste de inte om. Alltså förstår du vad jag menar? Att liksom, det finns liksom ingen... Alltså jag längtar så intensivt till planekonomi. Alltså att det bara är så här... Därför att det här är bara en sån cirkus där de ska så här peta på mig med olika pinnar och få mig att gå runt. Så här, jag tänkte också på det, så här, att det är så konstigt att det finns så lite motstånd mot det.
Liksom. Men det tänker jag också här, på, att det är samma sak, det finns liksom inget motstånd.
Men också just det här liksom att, jag vet inte, att jag liksom på den här podden Red Scare, och då pratar de om liksom hur big corporations liksom styr, eller så här, de här tech-företagen, och att det är så konstigt just med så här radikala rörelser. De sa så här att det finns så många radikala rörelser som är så här obsessed med samtycke nu för tiden, men att man aldrig pratar om samtycke när det gäller de här grejerna, för det här är ju ingen demokrati, det finns inget samtycke, det finns
exakt,
inget
samtycke. Exakt, det är ju samma sak som jag menar, bestämmer åt den.
Ja, exakt. Jag hade mycket hellre velat att han... Alltså fanns det något sätt att han kunde så här, visa sin kuk för mig och jag då skulle få en telefon? Alltså förstår du, då hade jag mycket hellre gjort det. Alltså jag hade liksom mycket hellre varit utsatt för ett sexualbrott än att så här, behöva göra det här. Förlåt.
Liksom att, fast ja, självklart.
Liksom att det tycker inte jag alls är ett lika stort problem. Alltså typ så här, om det fanns ett sätt att så här, komma runt att vara ägd på det här sättet av dem genom att bara så här... från sån icke-samtycke sexuell invit eller händer på ens kropp och sånt. Det tycker jag är mycket mindre farligt än, eller liksom det är mycket mindre så här tortyr än den här, så här situationen när man vindlar omkring sådana här labbrottan. Ja, det var bara det.
Ja, nej, men det fan det är intressant. Men jag tänkte göra någonting som, för att vi ska sluta, alltså inte hålla på, för det är liksom också en del, en metagrej i att de äger så mycket och här sitter vi och förstör vår podd med tråkigt innehåll. Så att nu tänkte jag göra en sak som det enda som kan motverka det här. Mm. Du borde bygga en egen mobil, men I guess att du inte kan det. Men det jag kan göra i alla fall är att läsa en dikt, tänkte jag. Mm. Som inte går att hitta på Netflix eller på Spotify. och inte i mobilen heller. Så nu kommer jag göra det. Av Asta Olivia Nordenhoff. Den dikten heter Det enkla och det ensamma. Är du med? Mm. Det här tror jag är enda lösningen mot Netflix, Spotify och Apple. Det är att liksom hitta en sån här dikt. Och liksom, jag kommer inte säga hur man ska göra. Man får bara liksom försöka börja leta efter såna här dikter. Okay. En våt gräsmatta och jag. Det ska bli skönt att gå ut på den. Här luktar det lönn. Det enkla och det ensamma. Inte dö för egen hand. Inte äga sig själv fullständigt. Det lagbundna och plikterna. Ordna te och apelsiner åt de sjuka. Att livet kommer utifrån. Morgonens tidigaste vatten.
Nerverna är galnare än jag. Värmen och bakfyllorna. Jag avlägsnar mig från dem jag älskar med hela kroppens underliga styrka. Fick insikt i hur jag kommer dö. Jag såg explosionen inifrån, från blodets perspektiv. Jag blev upprörd av det. Min kille sa, lugn Olli. Nu vet jag inte längre om jag fick möjlighet att uppleva min död som den parallelltid redan inträffat. Det är inte säkert, så senare. Vi plockade vilda plommon och mirabeller på yttre Amar i solnedgången, och tunnelbanan drev med sitt ljus som ett strängt, ett underligt ilsket samhälle fram och tillbaka över himlen. Ingen i Fields, ingen på ett Kentucky Fried Chicken. Två människor framför ett radhus satt under filtar, talade med varandra. Jag är väldigt trött nu. Jag är också väldigt trött. Varför är benen inte skörare? Röda, röda sol. Du är så skön, du är så oberörd om jag kastar ett plommon i ditt namn. Måste skriva till Mårten. Måste skriva till Björn. Jorden är öm. Och jag är inte nog att fatta det. Hur kan vi bli mer lönlösa? Smutsigare? Mer lönlösa? Lyssna på ordet. Tack. Hur? Mensen gör ont och de dåliga minnena. Låg en gång på en trädgårdsstol. Det är ett dåligt minne. Han jag dejtade sa, vad håller du på med? Varför satt du och visade trosorna för alla? Jag fattade ingenting. Jag hade inte tänkt på det. Så flera år senare så visade det sig. Jag sitter och snackar med honom på en bar. Så säger han, den gången på den där tillställningen när du satt och visade trosorna för alla. Det var första gången jag såg dig.
Fantastiskt.
Visst är det otroligt?
Ja, helt otroligt. Mm.
Det här är enda vi ska... Alltså, jag vet, jag kan inte säga någonting, men jag bara menar, det är bara den här riktningen vi ska ta.
Mm, absolut. Fan vad underbart. Okej, men då ska vi med det bara säga att nu är det dags för sommarlov för oss, eller?
Ja, oh,
det vill... Det här var sista avsnittet för sommaren. Sen går vi tillbaka igen.
Vara så ni vill eller inte.
Separationsångest. Ja, men vi ses efter sommaren.
Vi hör, ja, menar alltså, vi i augusti börjar vi någon gång. Och vi vet inte exakt när. Men det kan man väl...
Vi startar igång. Vi sätter igång när ni börjar köpa era första... Vad heter sådana där kalendrar som alla köpte?
Just det, mysigt. Ja. Såna, jag vet inte ens vad de heter.
Såna plåböcker
och kalender i ett. Jag älskar dem alltså.
Finns det fortfarande?
Det tror jag inte.
Det var liksom en plånbok och en kalender i ett.
Ja, en plånbok och kalender. Då tänker jag på en annan. Jag tänker på en sån liten bok.
Jag tänker också en liten bok, en liten bullig bok. Ja, när ni är redo att köpa den så är vi redo att podda.
Ja, exakt. Då när man börjar ta på sig liksom en liten jacka kanske.
Nej, när man tar på sig basker och kilt, då kör vi.
Vi ses på andra sidan extremvärmen.
Ja. Ska vi säga så?
Verkligen.
Det är liksom, när vi ser så ser vi kan ta oss igenom en till sån här...
Kommer det vara så igen?
Ja, det tror jag. Det börjar väl nästa... Börjar nu eller så här, det ska vara i alla fall nu i Malmö såna här rekordtemperaturer igen.
Okej.
Okej. Men jag vet inte om det kommer vara så resten av sommaren. Det behöver inte bli så, men det kan bli så. Vad är det nu? Fan vad kul. Alla killar som lyssnar, lyssna nu noga här på det här introt och börja genast plocka ut det på gitarr. Mm.
Vad väntar ni på? Det är dags att börja köpa plektrum. Hej då.
The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you.